Hallå, hallå. Ni hör mig? Bra. Har ni hört det uttalandet att alla människor generaliserar? Ganska bra. Alla människor generaliserar. Jag är lite osäker på den generaliseringen. Fattar ni poängen alltså? Den generaliseringen jag gör först idag känner mig lite osäker på när jag sitter och ser på min predikan. För det första jag tänkte säga så här idag var att om du fungerar som de flesta andra av oss gissar jag att du har svårt att låta bli att prata om dig själv. En ganska grov generalisering. Men ni får den utmaningen i varje fall. Och när man testar så testar sig själv så tror jag att många av oss upptäcker att det är lite komplicerat. Det här att lära känna någon ny eller att sitta tillsammans med någon på tu man hand som man inte känner så väl och så frågar man hur det är och det går ju an. Och så får man ju ofta artighetsfrasen tillbaka hur det är det och då är risken att en del av oss i varje fall kör igång där. Eller den andra fortsätter att berätta lite grann om sig själv och så säger man ja men precis så där är det och så tar man över och så fortsätter man att berätta. Känner ni igen er? Bestäm dig för att inte börja prata om dig själv och du märker snart hur otroligt svårt det är. Om inte annat så är det en nyttig övning. Men i förlängningen så väcker den en utmanande fråga. Vilken plats låter jag andra få i mitt liv? Hur intresserad är jag att lyssna in den andra, att lära känna den andra? Vilken plats låter jag andra få i mitt liv? Kännetecknas våra möten av att den andra står i centrum eller av att jag själv helst står i centrum? En nyttig övning. Jag vill dra den här frågeställningen ett steg vidare. Vilken plats låter jag Gud få i mitt liv? Vilken plats låter jag Gud få i mitt liv? Om vi tänker efter vad det handlar om, det julens budskap talar om för oss, så är det nästan obegripligt det vi hör. Jag känner det mer och mer på något vis att det går nästan inte att ta in. Att Gud sänder sin budbärare, ängeln till Maria och ger henne budskapet. Och ni hör vilket budskapet är. Och ska få bära och föra fram Jesus, föda fram Jesus Guds son. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Det är klart att det här är någonting som förändrade Marias liv för alltid. Få vara med om det här stora. Läser man hennes lovsång då som vi har hört läsa i evangelietexten så verkar den börja på ett väldigt modernt sätt. Moderna nutidsmänniskan Svensson. Vill du se en stjärna, se på mig. Du får ju så gärna se på mig. Jag hade tänkt sjunga för det där, men jag låter bli det. Men det här är ju en gammal klassiker som... Vem var det nu? Det var Sara Leander bara. Sara Leander. Vill du se en stjärna? Hon hade den här rösten också. Se på mig. Därför att Maria började där någonstans. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Jag tänker hur många är det inte som träder fram i våra tv-rum med ungefär samma inriktning, samma tanke. Att bli sedd, att bli synlig och att bli en stjärna. Se på mig. Någon slags bekräftelsesträvan eller vad det handlar om. Och då ser vi att de flesta av dem blir som dagsländor. Stora idag men nästan bortglömda efter en tid. Men när jag fortsätter att läsa Marias lovsång så märker jag att det inte alls på det här sättet. Hon har inte alls fokus på sig själv och jublar över att nu ska hon få bli en kändis. Nu ska hon bli någonting, nu ska hon bli någonting stort. Utan det är mer en förundran. Tänk att Gud låter det här ske med mig. Och det är nästan ett nyktert analyserande. Vad blir följden av det här? Jo, det här kommer man att prata om. Hon kommer att bli en som människor pratar om och lägger märke till och lyfter fram. Ett förundrat konstaterande att hon skulle få sätta avtryck i historien. Och det var med stor förundran och tacksamhet som hon konstaterade att Gud lät det här ske med henne och genom henne. Och ser vi fortsättningen på lovsången så märker vi att det är totalt fokus på Gud. Totalt fokus på Gud. Han ska. Han. Resten av lovsången igenom. Och jag tänker som så många gånger för, vilken mognad, vilken insikt och som sagt vilket mod att låta det här ske. Vilken plats låter jag Gud få i mitt liv? Det började vara ganska länge sedan jag läste Wilfrid Stinnesens bok om den heliga ande. Hör du vinden blåsa? Och där utmanar han oss ordentligt. Han säger att västerlänningen idag, den kristna västerlänningen lika väl som den icke-kristna västerlänningen, behöver vara med om Kopernikos undret på nytt igen. Och då gäller det inte solsystemet, vårt solsystem som Kopernikus egentligen handlar om. Jag har läst på lite grann om Kopernikus också. Han levde på 1400-talet, född 1473 och var faktiskt polack. Om ni inte visste det så vet ni det nu. Och Wikipedia, som man inte ska läsa på, men som jag läste på ändå, säger lite grann om den här mannen som måste ha varit en otroligt begåvad herre. Polsk munk, astronom, matematiker, jurist, ekonom, strateg, ambassadör, läkare. En skaplig lista. Och parallellt med det här då så höll han hela tiden på med, ska vi kalla det, hans livsverk. Och det hade med astronomi att göra. Det han försökte få det att hur får man ihop det här med hur världen är organiserad, hur det ser ut omkring oss. Och det här var en sån stor och en sån häftig och en sån utmanande tanke som man kom fram till, så han vågade inte offentliggöra den. Det kom små glimtar, men hans bok, om jag fattar rätt, kom samma år som han dog. 70 år gammal ungefär. Varför? Jo, därför att den gängse tanken var att jorden var tillvarons centrum och solen och annat cirkulerade runt omkring jorden. Och det Copernicus kom fram till, som andra också hade antytt tidigare, det var att det var solen som var centrum i vårt solsystem och att jorden och andra planeter cirkulerade runt jorden. Så är jag rätt nu? Så är jag fel nu? Runt solen. Copernicus hade fel. Nej då. Bra ni vakna. Jag håller på att somna. Och det Wilfrid Stinnesen då vill utmana oss till, det är att västerlänningen tenderar att sätta sig själv i centrum. Och till och med när vi pratar om Gud så är risken att vi sätter oss själva i centrum. Och Gud är en av många andra som cirkulerar runt omkring oss för att möta våra behov, för att ge oss vår tillfredsställelse, för att hjälpa oss att bygga ett tryggt universum i vårt liv. Och det Wilfrid Stinnesen då stryker under är att Gud finns inte till för människans skull, utan det är människan som finns till för Guds skull. Gud finns inte till för människans skull, utan människan finns till för Guds skull. Nu måste jag tänka vad jag säger då. Gud är alltings förutsättning och centrum. Där landar Wilfrid Stinnesen. Och där tillbaka till frågeställningen igen. Vilken plats låter jag Gud få i mitt liv? Jag tänkte vilka platser vi skulle kunna ha. Vi skulle kunna ha trygghetsplatsen, alltså platsen där jag får luta mig tillbaka. Där jag kan falla tillbaka på när det känns otryggt, osäkert, jag känner mig liten. Eller trösteplatsen. Jag behöver tröst när jag känner mig ledsen och nere. Någon som kan se mig, bekräfta mig, trösta mig. Jag tänkte vaktmästarplatsen. Vaktmästare är en sån som fixar allting. Gud, vaktmästarplatsen, den som ska fixa till åt mig när saker och ting behöver fixas. Livförsäkringen pratar man om ibland. För säkerhets skull, om någonting skulle hända. Jag tänkte arvplatsen från fäderna. en tradition att hålla vid liv. Eller första platsen därför att han är Gud. Varför skulle vi ge Gud första platsen i våra liv? Ja, läser vi evangeliet så förundras vi över det här stora. Det är ju det är precis som Barbro antydde när hon läste texterna. Alltså det är så mycket paradoxer. Gud den mäktige, Gud den väldige. Människan som egentligen inte är särskilt mycket i ett stort perspektiv. Och då har människan fått ett sånt värde. Ändå visar den mäktige sån omsorg om oss. I vår litenhet, i vår svaghet, i vår mänsklighet. Är så fullt av paradoxer. Och då tänkte jag med några anledningar att ge Gud första platsen. Och det första, därför att han i ett avgörande skede gav oss första platsen. Så här funderar Paulus i Romarbrevet 8. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Om han har gett allt för mig, varför skulle jag hålla någonting tillbaka? Varför skulle jag ge Gud första platsen? Jo, därför att ett liv med Gud är så fyllt av mening och innehåll. Det börjar vara ett tag sedan nu, vad kan det vara? 15 år sedan kanske, så hade jag en dröm som jag minns väldigt tydligt. Och första scenen i denna dröm så går jag och svänger en röd attachéportfölj. En sån hade jag på 90-talet. Ja, det var en dröm som vävde ihop flera årtionden i mitt liv på grund av klädedräkt och väska och allt möjligt sånt här. Jag kunde se att det här handlar om en helhetssyn över mitt liv på något sätt. Men första scenen går jag och svänger denna röda attachéportfölj. Och jag är så jublande glad. Varför? Jo, därför att det har nått fram till mig. Och det här var orden i min dröm. Jag ska få stå i den högstes tjänst. Är inte en anledning till glädje? Jag ska få stå i den högstes tjänst. Gud vill ha mig i sin tjänst. Jag tänkte, kan det finnas något större? Maria, bärare av den högstes barn. Jag i den högstes tjänst, du i den högstes tjänst. Kan det finnas något större? Det här jag pratat om tidigare någon gång i höst. Hur Guds väsen är utgivande kärlek. Han som inte skonade sin egen son utan gav honom för oss. Skulle han inte ge oss allt med honom? Det är Guds väsen. Vi är skapade till att vara lika Gud. Skapat för att tillbe och ära din skapare genom att leva som han i utgivande kärlek. Och det är min erfarenhet, många andras erfarenhet, att när du gör det så ger det ditt liv en tillfredsställelse. Det är för att Gud har lagt ner det här i dig också. Att få tjäna Gud med mitt liv, tjäna andra genom att följa Gud på det sättet så tillfredsställer mitt eget liv. Ett liv med mening och innehåll. Varför ska jag ge Gud första platsen i mitt liv? Jo, därför att alternativet är att sätta någonting annat först istället. Jag tror att det i slutändan kommer att bli en förlust både för mig själv och för omvärlden runt omkring mig. När annat får ta första platsen, ta min uppmärksamhet och min hängivenhet. Hos dig, Gud, är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Hos dig, Gud, är livets källa. Jag tänkte billiga kopior, vad den handlar om. Billiga kopior gör en bara frustrerad. Är det inte så? Billiga kopior gör en bara frustrerad. Gud är äkta vara. Därför bör han ha första platsen i mitt liv. Varför ska jag ge Gud första platsen i mitt liv? Jo, därför att det är det bästa vi kan göra med resten av våra liv. Visst finns det en hel del vardagar i ett kristen liv också. Det gör det ju. Jag har 7 vardagar. 5 dagar. 5 vardagar har vi i veckan. Ja, det har vi. Har vi 6? Det finns många vardagar, vanliga ganska allmänna dagar. Men jag tror ändå att den som ger Gud platsen i sitt liv, många, många kristna skulle säga med Maria, stora ting låter den mäktige ske med mig. Jag prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Vilken plats ger du Gud i ditt liv? Jag tänkte återigen ge en liten stund för tystnad där vi får ta in predikan, tänka till och ha en dialog med vår Herre, skapare.